Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Samma dag som Nina Bergman skulle begrava sin mamma fick hon ett ödesdigert besked. Hennes 21-åriga dotter Emily var död. Emily hade skjutits till döds i ett skogsparti i närheten av Rosenbom, det boende för hemlösa som hon bodde på i Karlskrona. Till händelsen fanns enbart ett vittne. En 39-årig man som suttit misstänkt för att ha mördat Emily, för att sedan bli släppt på fri fot i väntan på att analysen från det hemmabyggda vapnet skulle bli klar. Det var nu upp till bevis. Kunde åklagaren bevisa att Emily hade skjutits av 39-åringen, eller rörde det sig om en olycka där Emily skjutits av misstag, som det enda vittnet till händelsen påstod? Du lyssnar på del 2 av fallet Emily. Mitt namn är Nathalie Seov.
Och mitt namn är Sofie Nublin.
Efter Emilys begravning så började kampen för hennes familj. De ville försöka komma till botten med vilket ansvar socialen skulle kunna haft i fallet Emily när de valde att placera henne på akutboendet Rosenbom. De ansåg att Emily istället skulle ha fått behandling för att få en chans att ta sig ur det drogmissbruk som hon befann sig i. De två journalisterna Martin Hult och Erik Alfredsson på SVT Nyheter Blekinge som granskat fallet Emily har intervjuat en lång rad experter inom socialtjänsten. De har även pratat med professorer som forskat på missbruksproblematik för att försöka ta reda på om något fel kan ha begåtts när Emily placerades på Rosenbom. De intervjuade även Christian Wennberg som jobbat med LVM-lagstiftningen, lagen om vård av missbrukare, i över 30 år. Och han ansåg att Emily borde ha haft rätt till vård och till och med borde ha tvångsomhändertagits enligt lagstiftningen. Faktum är att det finns en del olika kriterier som man behöver uppfylla för att tvångsomhändertas för missbruk. Och det är intressant i Emilys fall eftersom det skulle kunna innebära att kommunen agerat felaktigt när de valde att placera henne på ett boende utan vård om hon nu hade rätt till tvångsvård. Det råder delade meningar om Emily ville ha vård för sitt missbruk eller inte. Till några familjemedlemmar och vänner så uttryckte hon att hon ville ha hjälp. Men det finns även uppgifter om att hon inte skulle ha velat få vård för sitt missbruk. Men oavsett vad så finns lagen om vård av missbrukare just för att man ska ha rätt till vård och även i vissa fall tvångsvård. Ibland är ens missbruk så pass allvarligt att man inte kan söka hjälp själv eller att man inte kan inse att man faktiskt behöver hjälp eftersom man är så påverkad av droger eller lever i förnekelse. Jag tänkte att vi nu skulle gå igenom de kriterier som ska uppfyllas för att man har rätt till tvångsvård. Och det här är enligt de kriterier som Wennberg tar upp i sin intervju i SVT Nyheter Blekinge. Och han uttalar sig också i samma artikel om han tycker att Emily uppfyller de här kriterierna eller inte. Mm. Och den första punkten är att man ska ha ett pågående missbruk. Och att det ska... alltså fortfarande hålla på och att det ska ha accelererat. Och i Emilys fall så hade hon ju faktiskt avancerat till tyngre droger under sin tid också på boendet men även innan dess.
Ja, och som man förstod av det här så har hon ju dessutom börjat sälja droger från sitt eget hem, vilket också säger en del om hur involverad hon har blivit på väldigt kort tid i droger.
Och familj och vänner kunde också vittna om att hon inte mådde bra, att hon hade gått ner mycket i vikt som också tyder på att hon levde i ett väldigt tungt drogmissbruk.
Och det krävs ju ganska mycket för att en så ung människa ska se sjuk ut fysiskt. Det är ganska tungt då.
Och sen det andra kriteriet för att få tvångsvård är att det ska finnas ett vårdbehov helt enkelt. Och i fallet om Emily så uttalas ju också Wennberg om att det inte finns något tvivel om att Emily hade behov för vård.
Nej, och jag tänker bara på de här tyngre drogerna. Alltså till och med tramadol som hon börjar med behöver man oftast hjälp att tända av ifrån. Att man behöver faktiskt ligga inne på sjukhus och få hjälp. För att slutar man tvärt med den här typen av droger, då kan man ju faktiskt dö. Det kan gå så pass illa. Så att för att komma ur ett sånt här tungt missbruk så kan man behöva hjälp med medicinering helt enkelt.
Precis, och det kan vara svårt att ta sig ur sådana här typer av tunga droger. Jag tänker amfetamin, det är ganska tungt och det är svårt att klara det helt på egen hand också utan stöd.
Ja, verkligen. Det är både mentalt, alltså psykologiskt stöd man behöver och medicinskt, fysiskt hjälp.
Precis. Och sen det tredje kriteriet då som Wennberg uttalar sig om är att resurserna från socialtjänsten ska ha varit helt uttömda. Alltså att all annan frivillig vård ska ha prövats så att det helt enkelt inte finns någon annan utväg än att personen får tvångsomhändertas. Och det här sista kriteriet menar han att han inte kan uttala sig om i artikeln för SVT Nyheter och Blekinge eftersom Emilys fall är sekretessbelagt, så han hade liksom inte fått tillgång till hennes handlingar för att kunna ta reda på vilka resurser som socialen hade lagt tidigare och vilken vård hon hade blivit erbjuden. Så det blev liksom svårt att uttala sig om just det sista kriteriet. Men oavsett vad så sa han i artikeln att han inte tyckte att det var ett rätt beslut i oavsett vad att placera Emily på Rosenbom. För att det var ett väldigt olämpligt boende för den situationen hon befann sig i.
Ja, och sådana här boenden finns ju runt om i landet. Jag vet ett ställe i Stockholm till exempel. Och det här är ju som långa studentkorridorer fast där man brukar droger utan någon ansvarig runt omkring som kan ha koll på en. Ja, och det är ju helt sjukt att man placerar människor med olika former av missbruksproblematik på ett och samma ställe.
Och just att det är sånt här lågtröskelsboende som innebär att man inte behöver vara ren för att få bo där. Det är också det att det blir större risker för de boende också att avancera till tyngre droger.
Ja, det är klart. Jag tänker också att sånt ställe är ju världens risk att man träffar människor som faktiskt erbjuder en tyngre grejer än vad man kanske höll på med när man väl hamnade där.
Ja, också att man kanske hamnar i en djupare kriminalitet för att ha råd till att ta de drogerna som man ger sig in på.
Ja, och som sagt, som i Emilys fall att hon började sälja droger på Rosenbom säger ju också någonting om hur sjukt laglöst ett sånt här ställe är som då egentligen ska finnas till för folk som inte har någonstans att bo. Och så blir det istället som en laglös värld om kvällar och helger.
Ja, precis. Vi har ringt upp Martin Hult, en av journalisterna på SVT Nyheter och Blekinge, som följt Emilys fall. Vi ville höra honom berätta med sina egna ord om hur det gick till när han granskade fallet. Han började rapportera om Emilys fall redan när hon hittades död i ett skogsparti vid Rosenbom. Då visste han inte vem kvinnan som hittades död var.
Nej, men initialt var det ju rubricerat som mord. Det är ganska länge egentligen. För det gick ju, det gjordes ju nästan en färdig mordutredning. Läst förundersökningen så att den är ju i princip komplett. Men det var ju så vi började med ärendet. Vi visste ju inte att det var Emily. Vi visste ju inte att hon var placerad på Rosenbom. Vi visste bara att det var en ung kvinna som hade påträffats död i ett typ skogsområde. Ganska nära det här boendet då. Men rätt snabbt, tror jag, typ dag två eller dag tre så hittade vi att det var Emily och vi ringde till Nina då och brukade liksom kände av henne lite och vi fick ju en ganska bra kontakt på en gång för hon menar ju på då att, och det har ju varit liksom det som har drivit vår granskning också att det var fel att placera Emily på det boendet.
Förutom att granska ett misstänkt mord så kom Martins arbete även att handla om något annat. Han började gräva i huruvida socialen hade agerat fel genom att placera Emily på Rosenbom. En placering som när han intervjuade Emilys anhöriga och efter att ha besökt boendet själv fick honom att reagera. Varför väljer man att placera en ung person med drogmissbruk där?
Ja, alltså, jag reagerar på att Emily som var så pass ung hade blivit placerad på det boendet. Jag visste vilket boende det var, jag har varit där många gånger och det har varit mycket annan kriminalitet kopplat till det boendet. Som ju då, för att man ska fatta det, liksom, måste förstå vilken typ av boende. Det var ju ett så kallat lågtröskelboende. Det innebär att det inte finns krav på drogfrihet. Det är liksom inget behandlingshem, utan det är ju ett radhuslänga med små lägenheter där man placerar folk som har olika typer av problem. Man behöver inte ens vara missbrukare för andra där, men du har ingen egen bostad. Liksom. I Emilys fall så, jag tror inte hon hade bott där många månader alltså, när detta hände. Men vad jag förstår på Nina i alla fall, så upplevde ju hennes missbruk. Det accelererade ju när hon kom dit. Det fanns ju tillgång på amfetamin som ju var Emilys drog. Jag vet ju också att när vi var där och när de städade ur och så här, så låg det ju kaniler och så kvar på rummet liksom. Och i närheten av det här boendet så finns det också en för polisen känd adress där det under ganska många år har fungerat som en drogcentral. Liksom. Det var ju också där Emily hade varit på kvällen på fest. men hon hade varit där i alla fall i sällskap med tre andra män tror jag. Var en av dem. Männen också satt häktad ganska länge misstänkt för skjutit henne. Från början tror jag att allihopa satt faktiskt.
Rosenbom var ett boende som Martin besökt flera gånger i sitt arbete som journalist. Eftersom det inte var sällan att det skedde kriminell verksamhet där.
Vi träffade inte Ninas syster faktiskt dagen efter på mordplatsen där, på platsen där Emily dog. Och det var hon som liksom började prata om detta, Jenny där, att för det är för jävligt att de har satt henne där. Och jag vet att familjen har kämpat för att få en annan typ av placering för henne. Så. Men utifrån kommunens principer så var det inte så konstigt, för de har ju använt det boendet som en, liksom, en avskälpningsplats för människor med problem. De har ju blandat män och kvinnor där till exempel. Man har blandat olika åldrar. Det finns allt från, om du tänker dig liksom riktiga så här klassiska gubbalkoholister som sitter och pissar ner sig på rummet till unga tjejer som använder sig av amfetamin. Någon som kanske har haft spelmissbruk, fått mycket skulder och kommit utanför bostadsmarknaden av det skälet. Det är en jävla blandning liksom. Och där hamnade Emily. Och det kan man ju bara konstatera objektivt sett att det var ingen bra miljö för henne. Det har inte varit en bra lösning. Och jag kan ju bara konstatera att Emilys situation blev inte bättre på de månaderna som hon var där. Så är det.
När Martin granskade Emilys fall så ville han ta reda på vilka andra insatser som kommunen hade gjort för Emily. Hade de gjort något för att hon skulle få behandling? Att få reda på någon information alls visade sig vara nästintill omöjligt.
I det här fallet så när vi gjorde vår granskning så ville vi ju se vilka alternativa insatser som kommunen hade gjort för Emily. För detta är ju en sista utpostgrej liksom egentligen. Och det blev ju svårt. För även om vi hade fullmakt från Nina och Mats så vägrar ju. Och från Erika som är Emilys lilla syster. Så var det ju omöjligt för oss att få ut någonting. Eftersom hon hade fyllt 20. Vägrar kommunen släppa någonting. Och detta överklagade vi till kammarrätten och efter ett år så fick vi rätt. Och då var de tvungna att lämna ut hela hennes akt, men då hade de ju maskat den. Så det var ju, vi fick ju så här 60 blanka A4-sidor liksom.
Den frågan som kvarstår efter att man tagit del av Martins granskning är vad som egentligen krävs för att en person ska tvångsomhändertas. Hur illa behöver det egentligen vara innan man anser att personen inte själv kan vara ansvar för sin egen vård och att alla resurser från socialtjänsten är uttömda. För att en person överhuvudtaget ska kunna tvångsomhändertas på grund av sitt missbruk så behövs ett beslut om det i socialnämnden efter en utredning från förvaltningen. Sen ska ärendet tas upp i förvaltningsrätten där ett slutgiltigt beslut om tvångsomhändertagning ska tas. Emelies familj vet inte om det fanns någon utredning hos förvaltningen i Emelies fall. De har enligt SVT Nyheter Blekinge försökt begära ut papperna hos socialförvaltningen men enbart fått ut blanka papper med hänvisning till sekretess. Inte heller Martin Hult som till slut fick rätt till att få ut socialtjänstens papper om Emelie blev så mycket klokare om vilka åtgärder som gjorts. Faktum är att det inte verkar gå att få reda på vilka insatser som gjorts av socialen för Emelies räkning. Inte ens med ett beslut från kammaråklagaren och en fullmakt från familjen. Allt man får ut är blanka papper. Emelies familj beslutade sig för att förutom att anmäla kommunen även anmäla socialnämnden och socialförvaltningen eftersom de ansåg att de borde ha ett visst ansvar för Emelies död. Det var socialen som valde att placera henne i en så otrygg miljö som Rosenbom där hon inte fick vård för sitt missbruk. Och någon måste väl kunna ta på sig ansvaret för det. Polisen inledde under oktober 2015 en förundersökning om tjänstefel i Emelies fall. Och enligt ett uttalande från kommunikationschefen på kommunen till SVT Nyheter Blekinge så välkomnade kommunen anmälan. De tyckte det var bra att ärendet skulle utredas. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skulle också komma att utreda Karlskrona kommun angående hur de hanterat Emelies fall efter att en anmälan från familjen också nått dem. Nu var det två instanser, en inspektion och en polismyndighet som samtidigt skulle ta reda på om något fel begåtts i fallet om Emelie. Den 11 januari 2016 kom beslutet. Polisutredningen om tjänstefel gällande hur Karlskrona kommun hanterat fallet om Emelie lades ner. Enligt förundersökningsledaren fanns det inte uppgifter som tydde på att ett tjänstefel hade begåtts när Emelies fall hanterades. Dessutom ska Emelie ha vädjat om hjälp till anhöriga om sitt missbruk och med den samlade informationen kunde IVO fastställa att socialen borde ha gjort mer för att se till att Emelie skulle ha fått den hjälp som hon behövde. Dessutom saknades en del dokumentation om vilka insatser som gjorts från socialens sida, vilket också IVO kritiserade. För Emelies mamma Nina kom beskedet som någon slags upprättelse, även om IVOs erkännande inte gör så att hon får sin dotter tillbaka. Så har det i alla fall kommit fram något slags erkännande om att fel har begåtts. Och kanske kan det hjälpa någon annan som befinner sig i en liknande situation. Med IVO-uttalandet i ryggen bestämde familjen sig för att överklaga åklagarbeslutet om att utredningen av kommunens hantering av Emelies fall skulle läggas ner.
Någonting som förundrar mig är att man bara får ut blanka papper och att man skyller på sekretesslagen i det här fallet. Att man som granskande journalist inte får tillgång till allt material och att man som anhörig heller inte får tillgång till vad som faktiskt gjorts av socialen i Emelies fall.
Ja, det blir problematiskt på många sätt. Dels så förstår vi att det här är för att Emelie var myndig. Hon var 21 år gammal när hon gick bort. Men oavsett vad så känns det som att när någon går bort att man som familjemedlem borde få reda på vad som har gjorts. Jag kan förstå under tiden som någon lever att man inte kan få se alla papper eftersom det är känsligt. Men i det här fallet skulle man ju verkligen behöva veta om socialen gjorde vad de kunde som familjemedlem. Att det känns väldigt frustrerande att inte få veta vad de har gjort överhuvudtaget.
Ja, för i det fallet när personen fortfarande lever då kan man ju faktiskt få ut information via en fullmakt. Men jag kan ju tycka att, precis som du säger, att när man har gått bort så borde familjen få den fullmakten. För när det gäller andra saker så har man ju som familjemedlem och anhörig rätt att få information.
Ja, jag tror i alla fall det att man har rätt till det, att få tillgång till journaler. För att det handlar ju också om att man, låt säga att någon har dött av någon naturlig orsak med någon slags sjukdom. Då har man väl rätt till att se om den sjukdomen är kanske någonting man själv ska vara lite obs på. Att man kanske har i familjen och så vidare. Men det kanske för att det rör sig om missbruk och att det är känsligt och så vidare. Men oavsett vad, så när det är så här fall där man ifrågasätter socialen, så känns det också väldigt orättvist att man inte ska få hela sanningen på bordet.
Ja, för jag tänker till och med i de fall man har utrett mord, så har ju familjen rätt att få ut alla saker som polisen har gjort och alla papper. Och jag tycker också att det är väldigt problematiskt att man då inte, man har ingen möjlighet att granska socialen och deras arbete. Och det i sig blir också väldigt problematiskt, för att vem kan då säga ja eller nej till det arbete de har gjort? Har det varit rätt? Har det varit fel? Om det bara är blanka papper de ger ut. Vem kan granska dem? Nu har ju IVO i och för sig gått in och gjort en granskning. Jag vet inte hur mycket de har fått ut, men där har de i alla fall kommit fram till någonting och att det har begåtts fel.
Jag antar också att polisen också får tillgång till all information, men det blir också svårt om då polisen säger att kommunen bär inget ansvar i den här frågan, men sen får inte familjen veta vad som har gjorts, bara att ett beslut kommer att inget fel har gjorts. Så det är verkligen en svår situation som familjen befinner sig i här.
Och sen kan jag också tycka att det är lite problematiskt att polisen ska avgöra om ett fel har begåtts eller inte. Det är väl mer relevant att IVO, som faktiskt jobbar med det här kontinuerligt, det är det de gör. Att deras beslut borde väga starkare. Och jag tycker det är jättebra att familjen här faktiskt har IVO i ryggen och ifrågasätter polisens beslut också. För att polisen gör fantastiska saker i många lägen. Men när det kommer till den här frågan, så känns det som att IVO är mer insatta i det ämne som utreds. Efter att det flera gånger dragits ut på tiden så kom beskedet i mordutredningen från åklagarmyndigheten den 15 mars 2016. Det gick inte att väcka åtal mot 39-åringen i fallet om Emily, eftersom resultatet från provskjutningen inte kunde utesluta om Emily hade skjutit sig själv eller blivit skjuten av någon annan. Nu lades förundersökningen ner mot den mordmisstänkte 39-åringen eftersom hans version om att Emily sköt sig själv inte gick att utesluta. Resultatet från NFC visade att skjutavståndet var mindre än 30 cm från Emilys kropp när Emily sköts till döds. Det var ett så kallat påsittande skott, ett skott nära kroppen. Därför gick det inte att utesluta att Emily kan ha skjutit sig själv. Enligt 39-åringen befann han sig i skogen i närheten av Rosenbom den kvällen tillsammans med Emily. De skulle testskjuta det hemmabyggda vapnet, ett gevär som hade satts ihop av två olika rördelar och en hagelpatron. Enligt åklagaren som uttalat sig i SVT Nyheter Blekinge hade mannen uppgett att de skulle testskjuta rakt upp i luften och att Emily höll i vapnet när ett skott plötsligt brann av och träffade henne. Efter det ska mannen ha ringt SOS-alarm och påstått att det skett en olycka. För Emilys familj blir det ett förkrossande beslut från åklagarmyndigheten. Om de åtminstone hade kunnat få reda på att Emily utan några tvivel hade skjutit sig själv, så kanske de hade kunnat få någon slags ro i själen. Men varken olycka eller mord har kunnat fastställas av NFC:s analyser. Vem som sköt det dödande skottet kan inte fastställas. Den före detta mordmisstänkta 39-åringen, som nu hade hunnit bli 40 år, skulle till slut komma att dömas för vapenbrott i samband med att Emily sköts till döds. Han fick 2 år och 6 månaders fängelse för grovt vapenbrott. Mannen dömdes även för att ha haft ett annat liknande vapen samt för narkotikabrott. Trots domen om vapenbrott så känner inte Emilys familj att Emily har fått den upprättelse som hon förtjänar. Ingen kan bevisa om det var en olycka eller ett mord. Och trots att familjen försöker lämna denna tragiska händelse bakom sig, så är det svårt. Hon är det första jag tänker på när jag vaknar, och det sista jag tänker på när jag somnar. sa Nina till Expressen. Vi frågade Nina om det fanns någonting som hon avslutningsvis ville förmedla till våra lyssnare. Jag vill säga till alla som lyssnar att tiden går, men mitt brustna hjärta kommer aldrig att läka. Saknaden efter min älskade dotter Emily kommer aldrig att försvinna. En förälder ska aldrig behöva begrava sitt barn. Det som får mig att kämpa är min andra älskade dotter, Erika, och min älskade make, Mats. I över 10 år har journalisten Martin Hult bevakat boendet Rosenbom och händelser som har skett där. Och i år blev det klart. Akutboendet ska läggas ner. SVT Nyheter Blekinge kunde i november 2019 rapportera att verksamheten på boendet ska avvecklas. Sedan ska lokalen renoveras för att göras om till motellverksamhet. Kommunens plan är att lösa mer permanenta boenden till hemlösa genom en ny modell som kallas Bostad först. Vi kan inte låta bli att fråga oss. Hade boendet kanske fått fortsätta finnas kvar om allt som hände där inte hade blivit uppmärksammat? Vi frågade Martin Hult om han tror att saker och ting kommer att bli bättre för de hemlösa och de allra mest utsatta i Karlskrona nu när Rosenbom ska stängas ner.
Det tror jag säkert att det kommer att bli, för det kan ju inte bli sämre i alla fall. Nu ska man gå en annan modell här, Bostad först heter den, men framförallt att man blandar människor med olika typer av problematik. Man blandar unga människor med gamla människor, man blandar män och kvinnor. Det är liksom mot all forskning och vetenskap när det gäller hur man ska rehabilitera personer. Så jag fattar inte det. Men sen det blir ju liksom lätt, jag är journalist liksom, jag kan inte spekulera för mycket heller utan förhålla mig till det jag vet. Och det jag vet är att det försämrade Emelies situation.
Emelies fall är ett fall där polisutredningen är nerlagd. Det gick aldrig, med bevisföringen som fanns då, att klargöra om det rörde sig om mord eller om en olyckshändelse. Men vi kände ändå att Emelies fall är viktigt att ta upp. Dels för att inte glömma bort vad som har hänt. Kanske någon som lyssnar vet något och kan komma med tips som kan bidra till nya bevis, så att Emelies familj kan få svar på vad det egentligen var som hände Emily. Men vi ville också ta upp fallet Emily för att belysa problematiken med unga personer som hamnar i missbruk. Unga människor som hamnar mellan stolarna. Föräldrarna har inget juridiskt ansvar längre och kan inte göra så mycket, för man räknas som vuxen. Men när myndigheterna inte griper in och ger en vård, vad händer då? Ett stort tack till Emelies mamma Nina, som vi har varit i kontakt med när vi gjorde det här avsnittet. Vi vill även tacka journalisten Martin Hult, som svarade på våra frågor. Han ska verkligen ha en eloge för sitt gedigna arbete ihop med Erik Alfredsson för SVT Nyheter Blekinge i granskningen om fallet Emily, boendet Rosenbom och socialens agerande. Ni hittar en länk till vår hemsida i avsnittsbeskrivningen som visar alla källor till det här avsnittet. På vår hemsida hittar ni alla de artiklar som finns om Emelies fall på SVT Nyheter Blekinges hemsida. För er som vill läsa mer om fallet.
Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Och det här var faktiskt säsongens allra sista avsnitt. Men vi vill ju också ge er en julklapp, eller hur Sofie?
Ja, det vill vi.
Så därför kommer vi tillbaka med ett specialavsnitt under julledigheten. Så när klapparna öppnade och tomten tagit semester för ett år framöver. Så när klockan slår 12 där till den 26 så är vi tillbaka era lurar. Och då släpper vi ett helt nytt avsnitt som ni lyssnare faktiskt har valt åt oss. Och vill du berätta lite mer om det Sofie?
Ja, det finns ju en hel del olika fall där det finns väldigt lite medierapportering. Och det är helt enkelt för lite information för att vi ska kunna göra ett helt avsnitt. per fall. Och då ska vi istället göra ett avsnitt där vi tar upp flera fall av försvunna personer. För att bara för att det finns lite rapporterat mot fall så betyder ju inte det att det fallet är mindre viktigt för det. Och vi tycker att det är helt fantastiskt att ni lyssnare engagerar er så här mycket och vill vara en del av att påverka innehållet i podden. Och för er som inte är med i Olösta fall eftersnacksgruppen, så gå in där, gå med där, för att där får ni faktiskt vara med och påverka vad vi släpper för specialavsnitt och helt enkelt tipsa oss om olika fall och vara delaktiga i vårt community.
Tusen tack för att ni har lyssnat på säsong 4 och vi vill önska er en riktigt, riktigt god jul, så hörs vi efter jul.
Det gör vi. Ät mycket godis, krama varandra jättemycket och njut av ledigheten. Ha det så gott. Hej då.
Hej då.